Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Jag vill att vi liksom ta all den kärlek vi gav till Simon. Ska vi bara ta tillbaks. Knyta till en boll. Vi bara låter explodera. Och så ska vi bara ta och skicka den på den här väldigt speciella mannen. Så jag vill att vi liksom bara gör det ny. Bara sug åt den kärleken. Och så vill jag att ge en stor varm applåd för Sveriges bästa stand-up-komiker, K. Svensson!
Det kan jag känna från en scen att när förväntningarna är skrämmande höga i lokalen. Men det är roligt. Det är bara roligt. Det är rimligt. Helt rimligt. Också jobbigt såklart att vara den som allt hänger på nu. Att nu kan jag verkligen sabba det här. Det ska jag inte göra. Det ska jag inte göra. Utan jag har förberett ett skämt som bara det är värt hela biljettpengen kan man säga. Sen kommer 55 minuter bonus efter det. Men det är inte ens ett helt skämt. Det är bara en punchline som min pappa berättar för mig. Så han har aldrig berättat det som hände innan. Behövs inte. För att det här, det är fan med det bästa jag hört i hela mitt liv. Den står helt för sig själv. Den ensamma poängen kallar jag det. När man har hört den, man är lite mycket gladare. Ska jag säga att temperaturen kommer stiga något kännbart i salongen. Jag bara drar den så vi är igång sen. Så ni kommer känna att fan vad bra han är. K. Svensson ändå. Jag bara kör nu. Så här går den då. Den ensamma poängen. Jag kommer. När som helst kommer. Så här, alltså den är så himla kort. Jag bara kör. Men det är ingen tröja. Det är ett eksem. Genast är man glad. Det är magi ju för fan. Och man blir så gärna jobbar hårt nu. För man vill veta hur har det scenariot sett ut som på ett naturligt sätt ledde fram till den repliken. Nej, det är ingen tröja, det är ett eksem. Det man fattar inte det. Man fattar inte. Det måste varit då någon kille kanske med den här hudsjukdomen då, som över hela bröstkorgen, som stått i bara överkropp då på trottoaren kanske och spänt sig, och så har någon kommit fram där och någon tjej kanske kommit fram och sagt att ursäkta mig, jag brukar aldrig göra så här, men jag måste ändå få säga vilken fin tröja du har. Fin den var. Nej. Det är inget tröja, det är ett eksem, ser du. Man fattar inte, det kanske inte ens, jag tänkte så här efteråt att det kanske inte ens är ett skämt min pappa drar, utan det kanske kan ju vara något helt annat. Kan ju vara så här synopsis till en romantisk komedi han jobbat med. Då ska de ju alltid träffas så på något spännande sätt, att någon har en liten bokaffär eller någon har ett väldigt ögonfallande eksem. Så att någon kommer fram så de börjar prata lite där och de kanske går och fika med varandra, och hon tycker han verkar så spännande som står så i bara överkropp, och han kanske då inte alls är kräsen på något sätt, utan säger hon ja så kör jag, för den här chansen kan aldrig mer tillbaks. Så de kanske blir ett par där, kanske flyttar ihop, lever livet glada dagar, tänker man. 45 minuter kvar av filmen, vad ska hända? När kommer twisten, då kommer den som ett brev på posten. Då får hon sån psoriasis på armbågarna. Och han börjar fälla en nedlåtande kommentarer om det här. Så här, där, ska du stå där och smula, jag har dammsugit hela dagen. Den typen av liksom grovheter, elakheter som inte hör hemma i förhållande. Och hon ryter ifrån så här att, ska du av alla människor? Och han, det tar ju hårt som fan i här. Vad menar du med det? Jag av alla människor? Skulle jag, för att jag har det här exemplet då som ser ut som en tröja. Vad jävligt bussigt du. Det är kul att bli påminna om det. Säger sådana saker som aldrig mer går att ta tillbaks. Och förhållandet går ju fan, då, det tar slut där. Och man tänker helvete också, ska det inte vara en sån och, men då visar det sig kanske då att de har samma hudläkare båda två. En sån riktig jävla legend som varit bra länge men så för nära pensionen så han har lite stämplat ut. Ordinerar samma sak till alla människor som kommer in. Han säger sol och salta bad upp till södra Italien. Det gjorde jag när jag var ung. Oberoende av varandra handlar de i Palermo båda två. Och så lite så på semesterfyllan så finner hon plats i sitt hjärta för att förlåta han för de här nedlåtande kommentarerna då. Och han inser själv vad han har gjort. Och de finner plats i varandras hjärtan och de flyttar hem, flyttar ihop igen kanske då. Gifter sig med varandra. Det hade väl varit något. Och så efter bröllopet så vill liksom alla komma fram till henne och berömma henne för hennes vackra klänning. Då är han där igen och påpekar, det är ingen klänning, det är ett stort eksem. Och hon vänder sig om och ser att hela släpet, hon har så långt släp, 18-19 brudnäbbar, hela det är gjort av små små hudflikar som han har suttit och knopplat ihop där hemma. Och hon inser det, han är fullständigt gallen. Alltså det är fara, nej, fara för mitt eget liv, jag stannar i detta förhållande. Så fruktansvärt svart historia de sista 4-5 minuterna. Kopiöst alltså. Ja, man vet inte med den poängen alltså vart den ska ta vägen. Men det är härligt med höga förväntningar i lokalen i alla fall. Det kan inte ta ifrån oss. Det är underbart. Det är så himla härligt att komma in så här i värmen. För där utanför, vilket rungande ointresse det finns där utanför för K. Svensson och hans turné. Det tror man inte när man är här inne. Vad det känns som alla är intresserade. Ta ett steg ut. Fy fan vad de inte bryr sig. Det är något hemskt. Om man verkligen vill veta hur lite folk bryr sig om en, åk på turné. Skriv på sociala medier. Vi har show ikväll. Ja visst. Kom, ta min kompis. Nej, det vill jag inte göra. Det räcker inte mitt intresse. Det räcker inte till så långt alltså. Det spelar ingen roll vad man säger. Vilken ursäkt som helst duger för att inte gå på föreställning. Det är ju lite som att bjuda på en jättestor fest. Man bjuder alla människor som finns. Och säger man, kom, alla får komma. Så här, nej, säger nästan exakt alla. Nästan omätbar liten del av befolkningen säger, ja, men det låter kul. Det låter kul. Och vilken ursäkt som helst duger för att inte gå på föreställning. Det vanligaste jag får höra är så här, nej, då kan inte vi. Då kan inte vi, för då ska vi bara vara hemma. Det går inte att konkurrera med. Jag älskar också hemma. Jag fattar det, att det är svårt. Det jag inte klarar av, det är när de lägger till också. Då ska vi bara vara hemma. Det var så länge sedan. Vi bara var hemma. Det är när de ska liksom gnugga i ansiktet på en att, du vet, vi går ju på nästan vilken skit som helst. Vi är alltid ute. Vi är alltid ute. Men här såg vi lucka i almanackan. Då skulle vi fan kunna stanna bara hemma. Bara hemma så mysa, ha det härligt i vardagen. Så vardagsmys kanske så chocka varandra. Så mysigt. Man kanske rör ihop en kall soppa, en gazpacho och sådana. Vad i helvete har detta? Fram med chorizo-korvarna, marchegostarna. Pang, säger första rioja-flaskan ryker. Oh! Spansk afton är plötsligt. Den typen av chock, det kan man aldrig konkurrera med. Det är så himla lätt att göra en gazpacho. Alltså det är nästan för lätt att göra en gazpacho. Det är nästan så, om man inte gör något med tomater så blir det en gazpacho. Det är naturens liksom idealtillstånd, den vill vara gazpacho. Det är så lätt, man behöver aldrig köpa så dyr Fodora gazpacho. Det gör man lätt hemma. Ur lätt att göra gazpacho. Man tar några tomater och bara radar upp dem lite snyggt, lite lätt. Så hacka upp dem utan större problem. Så några gurkor, samma behandling på dem. Tärna upp dem lite snyggt, lite lätt. Så, och så drar ni i dem med knivens breda sida. I den största bunken ni har hemma. Peppar på, självklart. Lite örter, det är gott, det gör ingen skada.
Lite salt, lite salt i Himalaya. Slänger på bara några flingor. Vinäger, rikliga mängder. Låter klucka några gånger brukar jag säga. Iskall grönsaksbuljong, självklart. Häller ni på det, va? Har ni hemma stående sedan länge? Har ni en flaska vin hemma? Var inte blyga där. Låt den följa med. Det gör mer nytta i soppan än i magen, brukar jag säga. Den ska ändå dit någon gång. Sen är det liksom, vad fan, det är inte mycket mer att göra. Det rör om, låta safterna, den iskalla grönsaksbuljongen, vinägen, möta tomato. Rör om den och ni har hemma någon träslev, kanotåra, ta en sån coronapinne som bara legat sen ungarna flyttade. Sen är det klart. Sen liksom tar ni den upp på raka armar så här, hela gazpacho-byttan, va? Bär genom hemmet, in på toaletten, slå ut den i toastolen, spola och glöm bort den. För sån jävla grismat ska ni inte äta, gott folk. Kall jävla grönsakssoppa. Fy fan, där har man suttit på så här autistisk spansk krog och bara så här, 7,50 för en förrätt, det ska jag nog faktiskt unna med sån spann. Aldrig mer. Once an artist, twice a perv. Så är det bara alltså. Det lurar de aldrig på med igen. Fy fan, det är gott när det är varmt ute, va? Svalkat, så funkar väl inte mat. Värm sursen, jag fryser in med den, låter snurra några varv i mikron. Fan. Det skulle vara sån autentisk. Jag tror inte att riktiga spanjorer någonsin äter gazpacho. Det har jag väldigt svårt att tänka mig på riktigt faktiskt. Det tror jag. Det är ju sån turistfälla. Det är sånt de lurar på turisterna. Inte för att liksom tjäna pengar och sånt där, utan bara kolla om det går. Men när de ligger chockade varje dag när de räknar kassan. Det gick fan idag igen. De satt och tjottade, två killar från Sverige. Äldre på... Det är ju liksom att tro att riktiga spanjorer äter gazpacho. Det är som att tro att han som har Musse Pigghuvud på Disneyland, att han alltid har det på. Han har så 2,5 meter diameter i huvudet när han sitter hemma i sin lilla lägenhet och dricker kaffe. Det är turistfälla det där alltså. Det ska jag säga. Ja, ja, så kan det vara med det. Jag har fått barn ihop med min fru. Vi fick barn i augusti. Tänkte prata lite om det. Ja, men det här. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Vi funderar på att behålla det. Så, skoj. Såklart. Eftersom det är en levande varelse och så. Men det är underbart att ha barn. Och man tänker så, någon som kan skriva ens memoarer. Jag tycker jag känns så himla tryggt att det finns någon nu som kan skriva ner alla glada stunder. Allt roligt vi haft ihop. Kanske hon skriver så en liten bok och samlar och ger ut kanske så. Håller man tummarna som pappi, va, att hon väljer den tolkningen. Att hon väljer så att foka på det alltid bra. Att hon inte så ska lyfta på mattan och spela förvånad att det var massa skit där. Och så. Utan att hon väljer den snälla. Att hon inte så blir någon sorts offentlig person som gör karriär på liksom berätta om vilket monster jag var och hur rädd hon hela tiden var, hur orolig hon kände sig när jag var hemma och så. Hon inte så fläker ut sig hela tiden i din kultur, långa intervjuer. Hon kanske jobbar där och intervjuar sig själv varje dag, så la upp, sida upp och sida ner och bara och logga in för en krona, så är man där och kan läsa hur hemskt jag var som pappa. Då hoppas man så mycket, och sen inser man, jag har ju också del i det. Där kan ju vara med och påverka. Det är ju inte bara barnet som ansvar för sin uppväxt, utan där kan ju pappa vara med och liksom påverka oddsen i sin favör. Jag gör det mycket. Jag jobbar ju med så här förebilder som pappa. Jag har en förebild. Det är framförallt, det är Pippi Långstrumps pappa, Efraim Långstrump. Jag skulle vilja vara sån pappa som han, fast hemma hela tiden. Då tror jag man har hittat någonting. Han har ju nästan bara en brist om pappa, Efraim. Och det är ju att han är så fruktansvärt, nästan patologiskt frånvarande. Att han skäms inte för att han inte tycker om att vara med sitt barn. Men nej, han väl är det. Vilken farsa! Har ni tänkt på det? Han är kul och snäll och trygg. Hittar på så. Han ser ut som Beppe Wolkers nästan. Alltså han är så himla härlig. Men så tycker jag inte det är så kul att vara med sitt barn just långa perioder. Knappt alls. Det är någon film där det blir nästan lite parodiskt. De åker iväg till någon ö i Söderhavet för att han är ledare för något folk som bor där. Och så får liksom hela gänget följa med. Tommy och Annika är med och de seglar dit. Och så har de sådana här helt underbara dagar på ön. Det är liksom bara Pippis pappa är så himla kul. Hittar på sakerna är trygg. Så en dag har man bara, något har slocknat i hans blick. Och då kommer han och kallar Pippi till sig så, Pippi,
nu tänkte vi göra så här.
Jag och alla mina kompisar, vi har en båt som står här, va? Vi tänkte ta den och segla allt vi kan åt det hållet. Så kan väl du och dina kompisar segla åt det hållet, bara så långt ni kan. Det är hemåt, ligger där åt ungefär. Ni bara tar ut som kurs där. Och man ser ju i Pippis ögon hur hon tänker där, att jag är 9 år gammal. Det är 3 9. Krävdes full bemanning för att segla hit, men 3 9-åringar seglar tillbaks en fullriggare, ett sjörövarskepp. Absolut, inga konstigheter. För det vore så himla bra, Pippi, om vi kunde segla ditåt. Ni ditåt. Och så kanske vi ser sen, kanske någon gång när du tagit studenten. Det hade väl... Så det försöker jag väl undra. Jag försöker liksom förena det bästa från båda sidorna då, med att vara hemma. Sinnessjukt mycket, skulle man kunna säga. Jag är med mitt barn nästan hela tiden faktiskt. Jag var med hos barnavårdscentralen. Var jag med, satt med en barnmorska. Diskuterade så här febertermometrar. Ett spirituellt samtal vi hade där. Jag frågade så här, ja, jag har förstått att man måste köpa sig en febertermometer. Vad ska man tänka på där? Och då sa han, ja, jag rekommenderar ju alltid den här rektaltermometern som vi har. Så jag till lite så och funderade. Och så frågade jag, jaha, okej, är den, man tar liksom så rektalt, är den mer tillförlitlig än om man tar i armhålan eller munnen och så här? Nej, nej, nej. Absolut inte. Inga, alla apotekets termometrar är exakt lika bra. Så. Jag känner så här, vad i helvete rekommenderar du då en rektaltermometer? Vad har du för glädje av att vi tar tempen på det? Du ska inte få vara med om du tror det. Jag kommer inte skicka foton eller något sånt. Jag bara blev så himla liksom paff att hon... För att jag, de flesta här inne är väl tillräckligt gamla för att ha varit med om liksom båda systemen. Att när vi gick så från rektalt till oralt, det är ju liksom, det är ju våran Berlinmur kan man säga. Så den reser sig i historien, det finns ett tydligt före och tydligt efter, och man går inte tillbaks i så fall ju. Det, är så, alltså det var ju speciella omständigheter att växa upp på andra sidan. Det var ju speciellt för att det inte var det minsta konstigt. Det var ju, man gick runt där, det är inget konstigt, så tar vi tempen i den här kulturen. Det är, titta, inte så konstigt på oss, utan det är helt normalt. Någon enstaka gång kanske man liksom kunde drista sig att bara tänka för sig själv någon gång så här, ja, men det är, naturligtvis är det helt normalt och fullt fungerande sätt att driva det här på. Men undra varför det är så normalt. Alltså man kunde sträcka sig till att ställa den frågan i alla fall. Undra varför detta är så normalt. Det här att smörja in en liten sticka i vaselin och så köra upp i varandra. Att det skiljer sig från, så mycket från allt annat vi gör ihop i den här familjen. Jag undrar det ändå. Även om vi vet att det är normalt. Och så kom jag på svaret på frågan när jag var liten, så att undra varför det är så normalt. Det var ju då för att det var enda sättet, kom jag på. Att finns det bara ett sätt att ta tempen på, då är det normala sättet. Ja, men om det inte finns något annat sätt att få veta den inre kroppstemperaturen, då blir ju det automatiskt det normala. Så levde man med det liksom, och sen snappar man upp något rykte på skolan. Familjen Häggström börjat köra oraltermometer. Vad i helvete? Då är det inte så supernormalt som jag. Då får vi göra om. Nu känns mer saker mindre normala här. Hela konceptet familjetermometer börjar liksom förlora någon. Varför? Vi kör individuella tandborstar, men vi kör samma där, va? Det är klart, det är mycket skit man har i munnen som man inte vill dela med sig av till andra. Det var ju liksom speciellt. Då var vi ju liksom inte liksom på andra sidan Berlin. Då var vi i liksom själva skarven i historien, kan man säga. Den var många år alltså, när folk gick runt och visste om oraltermometern, men fortsatte med rektaltermometern några år till. Det var såna, liksom, såna som gjort en riktig felinvestering. Såna som inte brukar slänga pengar omkring sig, men sen tänkte att en bra rektaltermometer ångrar man. Det är värt att lägga lite extra pengar för att få en trygg och säker rektaltermometer. Och så kom skiftet och de stod där och tänkte, andrahandsvärdet på de här, det är ju nästan, det är som att köra Mercer fabriken, det är inte, den här får vi slita på några år till innan det känns kul att kasta den. Den får åka in och ut genom familjen tills det är ett socialt stigma mer än läkemedel. Det, när barnen får lapp med en från skolan, då kan vi tänka oss att byta till något annat. Det är hundratals kronor som ligger i potten här. Och jag förstår ju de farbröderna. Jag gissar att det var farbröder. Men jag förstår dem, för att det är ju extremt irriterande när uppfinningar dröjer onödigt länge. Varför skulle det dröja in i min levnad innan man kunde byta hål, så att säga? Alltså, när uppfanns den första termometern? Jag tänker, jag har inte... kanske så här 1700-talet, tänker jag att den första, inte så, den kanske var mer som en barometer man tryckte upp i hästar eller något sånt. Men sen efter några år har de kanske liksom fått ner den till mer hanterliga människostorlekar. Då tycker jag inte att 250 år, det är för lång tid mellan den till den. Alltså det, jag säger liksom kanske 4-5 minuter ska det ta innan någon oss, när han, vem som nu uppfann, kanske Louis Pasteur kommer ut stolt som en tupp, så kolla vad jag har gjort här. Att någon bara kunde sagt så här: lugn nu Louis, testa först i munnen, testa först i munnen. Det kanske bara är en liten, liten korrigering som måste göra. Nej men Louis! Att du var så snabb med att ramma upp den. Jävlar, du ville verkligen veta om du hade feber. Nu kan vi inte byta. Att det skulle ta så 250 år och torka av den stickan och bara testa om det var någon liten grej. Det kanske inte ens var Louis Pasteur, det kanske var Anders Celsius som kom ut så här. Ramma upp den i sig själv, blixtsnabbt så. Upp och ner så man fick vända på skalan för att få det rätt så här. Hon var så. Ja, men det var extremt svårt där att fatta varför hon rekommenderat den här febertermometern som man tar rektalt. Det var svårt för mig att fatta varför, hur har den kommit till nyproduktionens? Vilka är de som har den fabriken som har satsat? Vi kommer satsa i år på rektala termometer. Vem är det som föredrar? Någon som inte har mun eller armhålor, utan det är ett rövhål med två fötter som kommer gående. Vi vet om den har feber. Ja, antagligen vågar ha det mest. Du, det är ändå inte, det är nog inte ditt största problem. Stannar du hemma från jobbet idag? Jag tror inte du gör så mycket nytta här. Men det man ville veta då, om man var jag, var ju varför har den kommit tillbaka? Så jag börjar sitta där och tänka så här, undra vad det finns för liksom anledningar. Kan det liksom vara den enda trovärdiga förklaringen jag kom på, var inte ens särskilt trovärdig. Men det var ju att rektaltermometer, att det skulle vara någon slags liksom hipstergrej att ta temperaturen. Att det är lite så med liksom hipstergrej, att det är ofta saker som var kul på 80-talet när man själv var barn, så här hamburgare och tack och sådana grejer, och också då ta till att man så, det luktar fan gamla goda Scooby-Doo-tiden om den här, att man ska kunna vara på en middag och så någon kille vill plocka lite åt sidan och så här, kolla vad jag har ropat in från eBay här, riktig gammal kvicksilvertermometer man kör upp där bak, så här, riktiga pjäser det här, alltså, riktigt fina grejer. Kan man kontra så och säga nej, det där är nyproduktion, det där ser jag i kopia, hemma hos oss kör vi med riktiga grejer. Vi har en från 1804 hemma hos oss. Den är fan, det är radium i den. Alltså, den är farlig. Vi har en blylåda ute i trädgården. Den ska... alltså, det är så gammal Amerika-termometer vi kör hemma. Den var över till USA och sen fick den inte vara där, så den fick åka tillbaks igen. Den har åkt in och ut i så mycket tanter och farbröder vi var släkt med på håll, så att skalan är helt bortskalad. Man får liksom känna sig fram som en jazzbasist med. Det kan slå 10-15 grader åt vilket håll som helst, men ungarna älskar den. Åh, barnen älskar den. Minsta grabben träver över. Den är ju stor som en jävla stjärnkikare. Det ser ut som något som står utanför Bohus fästning med och ska skrämma tyska. Fruktansvärd pjäs vi har skaffat. Ja, man vet inte. Man. Ja. Efter vi hade fått några månader efter vi hade fått barn, så pratade jag på telefon med min kompis Johannes Finnlaugsson, som också är avspelningar, men han är också stubbar. Men han ringde upp mig i ett helt annat ärende. Och så kom vi på det medan vi pratade, att just det, vi har inte pratat sedan hon föddes. Och han insåg så här: jag borde verkligen ställa en fråga nu. Nu borde jag ställa en fråga för att bevisa att jag inte är totalt ointresserad. Och det tror jag att han var. Han var bara inte nyfiken på någonting speciellt, och min dotter som krävde en fråga. Men den sociala konventionen krävde ändå att han ställde en fråga, så han började ljuda fram. Har hon... Är det... Får man... Kräks hon mycket? Hans enda fråga han någonsin ställt om min dotter. Han snävar in sig snabbt där. Det är allt han vill att veta om min dotter. Han har inte kommit med några kompletterande frågor alls faktiskt. Utan han var fokuserad på... Han fokuserar gärna, han snävar gärna in Johannes. Det är så man frågar han om han har köpt en ny bil. Om man, vad tycker du? Så här, hur är hans kvacket? Är det bra så det går att ha manualer och grejer? Man kan ha en Red Bull där kanske om man ska köra långt. Har du köpt ny lägenhet? Hur är besticklådorna? Är det nu ingick de eller måste ni åka och köpa nya? Sånt är alltid jobbigt och tråkigt. Men sen när jag började besvara hans fråga så insåg jag så här att nej, så jävla dum var inte den frågan. För jag hade själv inte tänkt på min dotters kräkande i termer av så här mycket lite. Utan jag hade mer tänkt så att det var något som hände hela tiden som man behövde torka upp. Så började jag så räkna ut, ja det är mer än 10 gånger, det är fan mer än 20 gånger. Är det 30? Det är 30 gånger om dagen. 30 gånger kräks hon varje dag. Och så frågar han då så här, jaha, är det normalt? Kände jag, nej, det kan det inte gärna vara. Det är konstigt, det är det normala. Många har mindre, många har jättemycket mer. Alla är normala. Så jag, nej, det kan inte gärna vara normalt, nej. Och nu har vi haft det så här i flera veckor. Nu är det nästan svårt att gå in och snacka med en barnmorska. För att man tänker så, antagligen säger hon att ja, 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 det där är bara bra för barnet. Kräkas, få igång svalget riktigt ordentligt. Det är bara bra. Kan köra ner en fjäder ibland bara för att locka fram. Ta vad som helst egentligen. Eller så liksom bara lyssnar hon på vad man säger och tappar kaffekoppen och håller 30 gånger om dagen. I veckors tid. Varför har du inte kommit in? Jag trodde det var normalt. Kräkas 30. Om du själv hade kräkts 30 gånger om dagen. Hade du ens tänkt tanken? Jag tänkte att du säkert skulle säga att det var bra för barnet. Att... Nu gjorde du inte det då. Det var så 50-50-läge. Lite. Ja, nu måste jag sluta prata om mitt barn. Jag vet att det jag har insett det att det är ju större i mitt liv än i era liv helt enkelt. Men det är ju så när man har ju sin lilla informationsbubbla och den blir ju väldigt präglad av vad som händer kan man säga. Nu kommer det in så här bebisrön in i min bebisnytt kommer flaxande. Jag läser allt. Bebis, 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 bebis hela tiden. Full fart. Och jag får veta massa nya saker. Jag har fått veta så att det finns de som har som profession som kan liksom leva på att bara berätta för andra människor vad som är okej att göra med sina barn. Det är alltså hon heter professor Agnes Wold. Hon verkar vara så himla härlig liksom krutgumma. Superduktig forskare säkert. Har forskat och forskat, läst böcker och gått på seminarier säkert, varit så här opponent på någons uppsats hela sitt liv, hållit på med det, de grejerna, jättebra Agnes. Har inte fått det breda genomslaget riktigt. Förrän hon sa att, och så förresten ni vet det, att man kan ju dricka vin och amma samtidigt. Då tyckte folk att jävlar, där har vi en forskare man kan lita på ju. Nu får det vara nog med förvirring. Agnes står ju här och berättar. Hon har ju läst böcker. Vad är detta för trolldom ni andra håller på med? Det finns väl ingen anledning att svenska kvinnor går nyktra i onödan när Agnes Wold har sagt att det går bra. Jag tyckte det var så jävla. Jag står ju bakom Agnes Wold i den här frågan att det finns ju ingen anledning. Det ska aldrig finnas ett annat svar på frågan mer vin, älskling, än jag för i helvete upp till kanten. Nu åker ni. Nu överkör vi. Håll i hatten. Mera brännvin i glaset. Var dag är som en gyllnest skål till bredden fylld med vin. Min favoritsalm. Det är verkligen det. Jag älskar den salmen. Det var så himla härligt när man fick sjunga den på skolavslutningen och fick veta så. Man fick en perfekt metafor för när livet är som bäst. Det är när varje dag är som att man har en stor jävla bytta, en stor skål, gyllene skål. Slå vin upp till kanten så det inte går att lyfta den längre. Man får köra ner huvudet som man jagar vinteräpplen där nere. Det behöver inte vara en fin skål här. Det kan vara en spann man har bredvid sängen, långt sugrör och så för Larsson style. Men det är inte det viktiga. Det är inte det viktiga. Om varje dag kunde vara så är livet som bäst i alla. Jag gillar ju Agnes Wold för att hon gjorde det här och det blottlades att man visste inte det att nyförlösta svenska kvinnor stod liksom som darrande kamphundar och bara väntade på att någon skulle säga så här, men kör då, kör, ni får, och alla tack Agnes Wold, du är min favoritforskare. Det är så himla modigt av Agnes Wold att vara den som bara tar ett steg fram så. Det är okej. Okay. Ni får göra det. Ni får. Och jag har sett att hon har fortsatt med det. Jag har läst artiklar så här. Salt och spädbarn, det gifter sig fint. Det behöver inte vara det. Det är som vitt vin och räke. Det är bara bra ihop. Det kör hårt. Och tack Agnes, då ska vi komma ihåg det.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Plast! Underbart ihop med barn. Låt barnen leka. Det finns väl inget som en kinesisk leksaksfabrikör skulle hälla i plast som är farligt för små. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Lek med plasten. Hon är aldrig rädd för att ta ett steg fram och säga det är okej okay, så. Det är ju inte hennes ungar heller. Men jag är imponerad av stylen hon har. Att vara den som säger det är okej. Okay. Det enda jag inte fattar är så här. Varför har ingen utmanat Agnes Wold? Varför har ingen försökt konkurrera med Agnes Wold genom att höja insatserna? För hon säger ju liksom alltid bara så här. Det är ingen fara. Drick mera barn, det är ingen fara. Någon måste snart ta ett steg fram och säga att vara riktigt full ihop med sitt barn. Det är bra för barnet. Rök, puka, drick vin. Det är bara bra för barnet. Du känner dig själv. Du blir tung och dum i kroppen. Du vill vara på golvet där barnet är. Du känner dig larvig. Du känner dig tillgänglig. Hjärtat är öppet. Du kan ligga där full och hög och titta på dina händer ihop med barnet. Titta på barnets händer. Det är bra för dem. Du kan få en sån gränspsykotisk liten känsla i kroppen. Bli rädd för barnets händer. Tänk att den ska växa upp en dag och ta livet av mig. Ta min plats. Det är bara bra för barnet att känna sig. Det är bra för barnet om båda föräldrarna är höga och fulla samtidigt. Så det är inte bara en hela tiden utan båda är det. Det är bra för barnet att man får se sen den typen av fyllebråk som kan utbrista då. Den typen av logik som finns bakom sådana. När man bara slänger elakheter mot varandra. Det är väldigt bra för barnet att få uppleva i tidig ålder. Men får kanske kasta inte bara ord utan saker. Och pappa står och fångar med ansiktet. Bara för att psyka mamman. Och det rinner och det snörglas. Och vansinnigt skratt ser plötsligt. Det är bra för barnet, det är bra. Det är bra för barnet om pappa springer ut i kalsongen som mitt i natten ibland. Sträckkör rattfull ner till franska rivieran och är där 5 dagar. Det är väldigt bra. Och sen aldrig pratar om det här mer. Så att barnet får fråga själv. Vad gjorde du de 5 dagarna i min pappa? Vi har inte berättat. Det är väldigt bra för barnet att barnet får all den här psykiska terrorn. Fast tryggt från åskådarläktaren. Där barnet bara sitter och tar emot alla lukter och synintryck. Det är stresshormoner i luften som man tar in subliminalt. Det är väldigt bra för barnet. Borde någon säga. På det så blev jag blev inbjuden till att vara med i en knarkpodd. Det gör en alltid lite stolt. När knarkarna vill ha mig på en sida. Det var normaliseringspodden hette den. Tanken var det att man skulle prata om hasch och marijuana och hela regnbiten. Tills det blir normalt. Liksom. Och jag tyckte han programledaren var så spännande för att han var... ingen liksom stoner. Han var liksom ingen galen knarkare. Utan han var en ganska måttlig, vanlig, trevlig person som rökte lite gräs någon gång i månaden. Och då tänkte jag så här, vilken härlig kille, vilken bra kille att skicka fram i de här frågorna. Att jag har haft på känn länge att knarkarna, när de organiserar sig och skickar fram någon, att de nästan alltid väljer fel människor. Alltså det spelar ingen roll hur många böcker Alexander Bard har läst om knark eller hur mycket han själv... Snoop Doggy Dogg lufsar upp så här i sidenpyjamas klockan 3 på eftermiddagen. Så här, Tutankhamons gamla bäcken i en stor guldkedja runt halsen. Hologram med sitt lånekort som han vill visa.
och ska säga att det är helt normalt. Det gör det, det här kan man göra. Smoke weed every day brukar jag säga, säger Snoop Dogg idag. Man hajar till lite, så är det din allmänna rekommendation att man gör varje dag.
Ja, jag är inte doktor och sova, men om jag skulle ta populationen som en person skulle jag säga röker gräs varje dag. Varje dag. Men då röker man inte så mycket. Jo, du röker väldigt mycket hela tiden. Flera gånger om dagen varje dag. Väldigt mycket varje gång. Det är nog det bästa om det ska bli normalt.
Men då såg jag så här när jag hade pratat med han ett tag att just det, hela den här tanken på normalisering, det är ju något jag själv och många andra stoners använder sig av för att motivera sig själva att röka mycket, mycket mer hash än man hade gjort annars. För man kan alltid tänka så att aha, det är en politisk aktion jag gör nu. Visst är det kul att vara hög, men politiken framförallt. Ja, jag har sagt många gånger, tenten bara så här, det här är faktiskt viktigt att vi gör nu. Det kan se illa ut, men det är viktigt att vi gör det. Jag gick så långt, det här påminner min fru om, när vi träffades för några år sedan, då gick jag runt och sa att det här är faktiskt en antirasistisk aktion. Kände jag själv att jag pushar framförallt nu, att jag var så himla snabb att spela raskortet där. Så annars ska man vara lite försiktig med att spela det så man inte nöter ut det. Och jag kanske ska vara extremt försiktig egentligen, så att det inte är jag som nöter ut raskortet. Så som när någon vill komma och debattera slaveriet, så är det redan utspelat det kortet. Då har jag spelat det. Och då hade jag ju någon tanke som var väl inte så himla dum, att den var ju så här att det inte är, att det är olagligt och inte normaliserat. Det drabbar de svarta värst, var min tanke, att det här gör jag för mina svarta bröder. Det är ingen fara. Och då, ja men det är ju såklart värre för dem. Men jag har min kompis Ahmed till exempel. Det finns ju inget han kan göra för att se mindre ut som en haschrökare. Han gör ju det tyvärr. Alltså det är extra jobbigt för han som röker så mycket också. Såklart. Ja men det måste vara... Det måste vara hemskt. Det är inte så att alla svarta röker hasch såklart. Men i många ögon ser ju ändå alla svarta ut som haschrökare. Så är det ju bara att många... Ahmed till exempel, det är inte mycket han kan göra där. Det är kanske att ha glasögon, röka lite mindre gräs. Den typen av saker som man själv kan påverka. Men annars är det inte mycket man kan göra. Vad ska man säga, det är svårt som vit att liksom sätta sig in i det, hur det är att ha misstänksamheten liksom utanpå, eller bokstavligt talat som ett skinn, liksom att hela tiden bli liksom misstänkt för att röka gräs. Och i många fall, många svarta röker ju också väldigt mycket gräs, också funna skyldiga och sen straffade då. Det måste vara fruktansvärt. Jag skulle få sån himla haschnoja om jag visste att alla poliser bar på fördomen att folk som ser ut som jag röker säkert gräs. Själv var en sån som rökte gräs. Jag skulle gå runt med panik exakt hela tiden. Jag skulle röka, ha panik, röka. Vanlig hedlig haschnoja helt enkelt skulle jag ha. Men jag tror det är svårt som vit att liksom sätta sig in och förstå det. Förutom en gång fick jag en känsla för hur det måste vara att vara. Det syns på en att man röker hasch när som helst kan någon komma och gripa en. Då satt jag hemma och hade liksom lite småtråkigt sådär. Satt i pyjamasbyxor och tänkte, nej, jag kanske borde ut och normalisera, göra mitt för kampen nu, den antirasistiska alltså. Så jag rullade upp och så tänkte jag, hade så här järvt mönstrade pyjamasbyxor, hängde bara på mig. Jag hade en sån fotsid kaninhårskappa som gick så långt, och så gick jag ut barfota och tände på ut på trottoaren, och så fick jag syn på mig själv i reflektionen från ett skyltfönster och kände, herrejävlar, ser ut som en haschrökare. Det ser ut som han varit inne på Buttricks och bett om maskeradkostymen för haschrök. Så ut som han varit inne på Jamaikas Buttricks 1972 och bett, kan jag få någon som får mig att sticka ut bland de andra? Så jag ska gå på audition för musikalen Hair. Så ser jag ut. Och då kom haschnojan, då kom han, oh, herregud, tänk om någon kommer nu. Nu ser jag, nu både använder jag också ut som jag gör det, herregud. Men så var jag så lyckligt lottad, så jag bor ju på Östermalm och där har vi inte sådana problem med poliser direkt, jag vill inte säga. Vi har inte för mycket poliser där, och ingen på Östermalm som tycker att det är för mycket poliser. Vi har nästan inga poliser, för det finns nästan inga tjuvar där. Inga bovar, inga banditer som drar runt, och jättekonstigt egentligen för alla fina grejer finns där. Men då, vi har inte så mycket sådana, ingen kriminalitet, inga poliser. Ja, så jag förstått det så är liksom, tjuvarna är i förorten och rånar liksom varandra. Jag fattar, vad är det att hålla på med? Det är ju samma 500-lapp som går runt bara. Det
ju med och leker så röda vita rosen och någon har den nu. Det är ni som har den. Den ligger på något rött och vått. Det säger vi inte. Kom och hämta. Vad var det jag skulle säga? Jo, apropå det här. Det var det här jag skulle komma fram till. Att jag gjorde ju det. För när jag gjorde det tänkte jag så här. Okej, nu har jag gjort det värsta en vit man kan göra. Men sen insåg jag, nej, det kan vi inte vara. Man har ju såna goa marginaler där. Man tror det här, nej, det finns ju folk som har gått före med machete och plöjt upp vägen åt den. Det finns alltid mycket, mycket värre saker man som vit man kan göra. Man är nästan aldrig ens i närhet. Man är inte i övre kvartilen någonsin egentligen. Men jag tänkte, jag gjorde en sån, det var så fruktansvärt pinsamt. Det var nu när vi var i Malmö så gick jag fram till en svart kille som inte sålde gräs. Såg han på stan. Gick fram, frågade om jag fick köpa gräs av han. Så jävla generalfel, så jävla pinsamt och dumt och rasistiskt egentligen. Och man bara kände att, gud varför gjorde jag det? Hade det varit en vit kille så hade det inte gjort någonting. Han hade bara blivit glad och stolt att någon kunde tro sådana saker om han som att han såg. Men den här killen såklart blev liksom förbannad på mig med all rätt. Och verkligen med all rätt, för att när jag liksom kom riktigt nära så såg jag att han ser inte ens. Alltså det enda jag gick på var hans ansiktsfärg. Alltså han hade så här jättesnygg rock på sig och inte någon lila med stort hermelin. Krage. Han hade liksom ingen sån glasstav med levande olja eller någonting, utan helt vanlig snygg rock på sig, så städad ut, hade sån liten dataväska, campus Malmö högskola, och så amerikansk gästforskare, och det, mycket längre än jag också, stod och började skälla ut mig, och det är, alltså det är så hemskt att bli utskälld av en svart man i en fråga om rasism när han har 100% rätt och man själv har 100% fel, och det finns nästan inget man kan säga där. Jag bara kände, nu får han stå och skälla. Jag kan inte uppfinna en tidsmaskin. Och han börjar, that is racism! Och jag kände, absolut. Jag vet detta. Jag har läst sociologi på Lunds universitet. Jag vet precis vad rasism är. Du har inte sagt till mig. Och han bara fortsätter, you go around asking any black man for drugs! Jag uppenbarligen. Uppenbarligen gör jag det. Alltså det fanns ju inget annat i din uppenbarelse som talar för mig mer. Jag vet inte vad jag... Till slut slank det ur mig som att förlåt. Jag hade sugit på det förlåtet, för jag visste det är det sista jag har. Sen har jag inte mer. Det är mitt artilleri jag har att sätta emot. Jag kommer inte börja tjafsa med han där att nej, det där var inte rasistiskt. Det var statistiskt. Jag kommer inte göra det utan jag kommer hålla min dumma käft och låta han skrika på mig ett tag här. Och han gick på länge faktiskt. Och skrek, och jag kände mig mindre och mindre darrig i benen när jag gick därifrån. Och så då kom jag på så här, helvete, jag har fortfarande inget gräs. Jag har blivit utskälld, jag har fortfarande inget gräs. Jag var tvungen att gå fram till en svart kille. Alltså på extremt darriga ben gick jag fram till en till svart kille och frågade, har du gräs? Han hade som tur. Jag var ju åt sina två. Men det var så här nära att jag verkligen lärde mig något där. Nyttig läxa för livet, men det släpp vi undan som tur var vårt folk. Alltså. Ja, vi åker tåg runt hela Sverige nu med den här lilla, inte hela Sverige, men där vi folk bor åker vi runt. Och håller på. Och så, då har vi en regel i vårt gäng att vi handlar inte i SJs bistrovagn. För vi anser inte att det är en bistro. Vi tycker det är fast marknad. Vi har inte alls, vi känner inte så, oj gud, vilken Lady och Lufsen stämning det var här inne. Ser jag en man på en tunna med dragspel? Sitter en hora med röker långa cigaretter och ser uttråkad ut. En meny på franska, vi beställer in kyrkesticklar. Det har inte alls varit den stämningen på SJs bistrovagn. Väldigt långt från en katt i väst som klinkar piano. Det har varit mer bara ett tråkigt ställe där vi köpt. Där man kan köpa sån här trekantsmörgås. Så kan det vara väldigt fascinerande maträtt. Du får spela lite tystare. Ja, det är... Någon, när som helst märker någon att du står där, vet du, och så blir det jättekonstigt att någon kommer börja tänka på det, att står det inte en jävel där bakom utrustad med två vinylspelare för säkerhets skull. Det var inte det jag skulle prata om. Utan vi undviker då den här bistrovagnen. Framförallt. Det är där man får inte köpa... man får inte bara dricka sprit på tåget som man köpte i bistron. Ingen medhavt sprit längre. Det var ju så, först kom rökförbudet. Det var mycket hårdare. Det var ingen som sa så att... och så inga medhavda cig. Ni får såklart köpa vår jättetjocka bistrocigar som Lasse Åberg rullat... rullat så längs hela sidan i armhålarna, rullat dem. De kan ni ligga i gången och röka, det stör ingen. Men har ni medhållda sig så luktar det väldigt illa. Men det var, ja, det var i och för sig väldigt skönt när rökförbudet kom på tågen. Det, jag tyckte alltid det var rätt snuskigt när folk satt och rökte i vagnarna. Sådär. Och lite äckligt att folk inte kunde hålla sig förr i tiden. De var så röksugna. Det var korta tågresor, röka, röka, röka. Alla rökte så himla mycket förr. Det var en sån som Palme. Helt liksom fullt fungerande normal människa, utom när det kom till rökning. Då skulle det rökas och rökas på ett sätt som var helt... jag har hört sådana 20 000 cig om dagen. Alltså att han får ta nypa salt till 1000 paket. Liksom. Det är mycket cigaretter. Och man ser ju det. Jag älskar att se sådana klipp där Palme inte kan röka. Det går liksom inte. Om man inte gör något barn på någon skola, man ser liksom, gud vad han inte tycker det är roligt att inte få röka, Palme. Man ser den galna gula blicken han har. Det spelar ingen roll om det är svartvit film. Då blir det lite sepiatonat över Palmes ansikte. Han sitter och trummar sig. Han trummar fram marschiljäsen och misstag. Han är så jävla rökig där, Palme. Och barnet fattar ingenting. Barnet får ha sina förberedda frågor med sig på ett papper så här. Palme! Varför finns det krig? Så Palme tar inte in det alls. Det åker aldrig in. Röksuget ligger som ett pansar i vägen. Han är långt bort i huvudet. Då har hans huvud seglat iväg ut genom det öppna fönstret som en sån tecknad giraff ut genom en cirkusvagn och röka, 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 röka. Äntligen. Barnet fattar ingenting. Barnet går bara på med sina dumma förberedda frågor. Palme! Varför tillverkar Sverige vapen? Varför har de tillverkat dig? Håller han på insidan. Han säger ingenting alls. Utan han sitter där snällt och bara barnet bara fortsätter. Palme! Varför finns det pengar? Då brister något för Palme. Man ser varje gång alltså. Varför är ditt huvud gjort av kött? Åh, varför är det bara lite tobaksknopp? Man kan vrida av och röka jordbång. Åh, hur vet jag att det inte är det? Kjell-Olof Fält. Är detta barnet köttbarn eller tobaksbarn? Kan man röka det? Åh, nej, nej, nej. Så pratar vi inte om barn, Palme. Men... du tvingar mig att berätta, säger jag, det är ett köttbarn. Nej, ja, alltid köttbarn. Ja, ni skickar bara köttbarn. Så det var tur att det... bistrovagnen, det var dit jag skulle. Då får jag bara dricka den här spriten de säljer då. Och då har vi bestämt att inte göra det. För det finns... det här är hela knepet. Jag vet inte varför jag drog ut på det så länge. Men mitt knep då, som jag har kommit på, och säkert många andra. Det är ju då att man memorerar alla ölsorter och vinflaskor och sånt som de säljer. Och så går man till systemet innan. Man går till systemet och så dricker man nästan gratis. Man kommer där från systemet. Man känner sig som Trump. Nu fuckar jag systemet med systemet. Man blir smart av att supa på tåg. Man känner sig bra. Nu senast så hade vi så himla bråttom på morgonen så vi hann inte in på systemet så vi fick gå till Konsum istället och köpa folköl som vi hade med oss ett sexpack. Då vi hade köpt likadana. Vi tänkte han går aldrig fram och läser så vilken volymprocent det är. Utan då la vi så ett sexpack. Hade jag så lite onödigt lagt överst i min väska och inte dratt igen dragkedjan då. Så när tågvärden kom för att kolla min biljett så sa han opp, 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 opp. Och de ölen, de dricker du inte här, va? Jag hade bara kunnat säga nej, självklart inte. Drog en lögn istället och snodde in mig. På kanske 4-5 sekunder var jag insnörd i mitt eget liksom väv av sjuka lögner. Min första reaktion var att säga så här, de är inte mina. Det är inte mina öl, men jag har förvisso köpt dem. Det har jag gjort, det ser jag att du ser att de ligger i min väska, ja, absolut. Men de är inte till mig, utan till min pappa. Det är en present, han fyller år. Så himla onödig och dum lögn. Och så himla, himla dålig present, va? Det är en sån present, den ger man liksom med ett litet förlåt till. Så att man, Förlåt, jag är inte. Ska aldrig ske igen. Jag kanske går åt. Det är som present, den blir sämre av att bli inslagen. Blir sämre present ju finare man slår in den nästan. Om man börjar krusa papperna och tejpa och hålla på där. Pappa kommer bli så glad när han ser vad jag har köpt. Pappa, den här är till dig. Jag såg dem i affären och tänkte pappa! Nu blir pappa glad. Väldigt dålig present. Nu börjar vi närma oss för föreställningens slut. Det ska bli disco här sen. Får ni gärna stanna kvar. Lite olika... Ställ bort stolarna så blir det dansgolf. Det är härligt. Men jag har en liten sak kvar. Jag brukar avsluta med en liten bitter sanning. Jag har aldrig haft en bra frisyr. Nej, jag har aldrig varit väldigt fin i håret och sen bestämt mig för att byta till det här. Utan jag har aldrig varit fin i håret. Aldrig kallat min frisör för geni. Aldrig gått därifrån och gnuggat händerna så har jag tänkt att jävlar vad nålar den här gången. Rökar i krysset. Utan det till slut tröttnar man ju på att gå till frisören då när det blir så himla fult. Så då tänker man att en ful frisyr kan man få gratis. Det är helt gratis, en ful frisyr. Ofta, det är ju så att det sämsta i livet är gratis. Det sämsta i livet är gratis. Man har alltid fått höra att det bästa i livet är gratis. Eller det stämmer kanske ibland. Ofta i sådana fall där det är fult att ta betalt. Så kanske det bästa är gratis. Men det sämsta i livet är... Alltså, det är alltid gratis. Om ni går på det absolut sämsta så lovar jag att det är gratis. Skaffa en ny tv, ta den sämsta tv som finns. Den är gratis. Det är bara att hämta. Samla konst, låter dyrt. Det är inte alls för dyrt. Ta den sämsta jävla skitkonsten som finns. Den är helt, den kastar dem efter dig. Den vill de inte ha. Den är, ta min konst! Ta en tavla och skydda er med den. Ha den som sköld. Jag ska gå så långt så lova att alla här inne i den här lokalen kan i afton bli ägare till varsin häst. Helt gratis. Om ni tar den sämsta jävla skethästen som finns i hela universum, då är den gratis. Det är bara att gå och hämta. Ni får ta den i två hinkar. Så jävla skralt är den hästen. Hälla ut, det är inte mycket liv i den krocken. Alltså det är mer en påse med ett skelett i som ni drar hem. Det är väldigt lite glädje man har av så sjuka djur som... Alltså, det är väldigt skraltigt djur ni får med er hem. Det är inte mycket man kan göra. Det är mycket man går och där moppar omkring det. Den ligger där. Den drar sig med oven så här över något sår. Och man går där och moppar och svär och tänker, vad i helvete kan det rinna så mycket ur den? Jag har aldrig fyllt på. Vad fan är det frågan? Det är inte mycket glädje man har av ett så sjukt djur. Ska jag säga det? Det är om man kan finna plats i sitt hjärta, va? Man kan ha den avreagera sig på ett så sjukt... Alltså, ha den som en stor hästformad stressboll ner så att du går... Fan! Åh, vilken usel kus! Kan ta ut så interna konflikter man har. Projicera saker. Jag är besviken på dig! Men själv man är besviken. Du ligger bara där! Och man själv har inte gjort något på länge. Ditt fan! Men då får man liksom hitta plats i sitt hjärta såklart. För det är inte många som har det idag. Att vara så elaka mot så sjuka djur de sista dagarna i livet. Det är inte många. Förr var det annorlunda. Då hade man ju liksom rymligare hjärtan när det kom till hästar. Att man kunde... Man var inte blivit för att klippa till en häst så rätt i ansiktet. Knuten även mellan ögonen. Av ingen anledning alls kunde man så... Hästen började halta lite. Nej, nu jävlar räcker det. Hoppa av, gå runt. Damma till den så. Nu har du haltat för sista gången. Såg rätt över ryggen så med spetsiga sidan. Det var inget socialt stigma alls om någon såg en puckla på sin häst på det sättet. Då, om någon gick förbi och såg en, det var inte så att man blev inte utesluten ur grannsämjan eller någonting, utan då skrek man så: ja, det är bra! Slå den jävla hästen! Ja, då sätter han linkat runt här. Skämt ut hela grannskapet. Och om du håller så går jag och hämtar skyffeln och drar i sidan. Något så fruktansvärt. Det var andra tider. Man kunde fråga sig, varför står ungarna i trädgården och slår hästen med en cykelkedja i ansiktet så? Verkligen för snärtare. Det var äldsta grammens födelsedag. Han fick ganska sig vad han ville.
ska se vad han vill. Så de kan hålla sig lite från att spela skivor, tycker jag. Jag såg nämligen en handbollsmatch nu i vintras som jag tyckte var så himla spännande. Det var handbolls-VM och Sverige mötte Frankrike. Och det stod och vägde fram och tillbaks. Och så fick Sverige en kille utvisad och jag tänkte panik. Nu rasar allt som ett korthus. Nu går det åt helvete. Nej. Utan de bet ihop liksom. Svenska stålet. Och liksom bara körde på. Det blev klart lite överläge i Frankrike, men ingen större fara. Och så tänkte jag det. Det är inte så man... Alltså en kille kan man gambla med lite. Man kan ta ut en kille och liksom bara sätta in något helt annat igen. Om man ligger under sista fem minuterna, då kan man ju liksom bara använda den luckan som finns, att alla behövs inte hela tiden. Ta ut den. Sätt in... ett monster, alltså inte riktigt, det finns ju inte, men jag tänker att i varje svensk stad så finns det kanske en kille som man aldrig sett på stans gator någonsin, alltså han ligger i någon källarförråd och liksom huttrar där och någon har betalt för att gå och tvätta, han är mer peta på honom med en lång pinne med en svamp längst ut på och kasta in en påse morötter så kommer han tillbaka om en vecka. Så en riktig monströs person, alltså verkligen så en riktig bäst, 2 meter lång när han ligger där, 1 meter när han står, för han har så dålig hållning, 90 grader ut från kroppen. Fruktansvärt att se. Så en riktig hårig bäst, det står borster armarna som tulpanbuketter, det står puck på ryggen liksom, som en Linas matkassa går och släpar mellan skulderbladen. Det är flera pucklar, kanske tumörer över hela kroppen, gamla tumörer som han bara av slapphet låtit gå obehandlade. Utveckla en egen person, en egen sexualitet kanske, de har riktigt kåta tumörer som sitter och skriker så hela tiden. Ta mig! Stick inåt! Tätt mellan ögonen så här. Kanske bara ett öga men 2 pupiller som går i 8 så här. Fruktansvärt cykel. Ingen haka, bara mun direkt på halsen. Skrämmande grejer. Kanske bara haka, jättestora, som en strykbräda ut så. Den typen av liksom monströs. Men sista 5 om ni ändå ligger under. Ta ut en kille, sätt in monstret för fan. Se om det händer, det kanske vänder matchbilden något. Det kanske psykar motståndarna något kopiöst. Att det kommer in någon som aldrig sett en handboll förut. Han vet inte vad han är, han går, slår i luft. Det kanske är precis vad som behövs. Att bara, vad i helvete. Men det är sånt som verkligen kan, liksom, kan döda handbollen som sport också. Om de nästa match har motståndaren specialstuderat, har också eget monster med från starten den här gången. Går 2 killar och... Något lag börjar med 3, 4, 5 monster. De får köpa in utländska monster. Det räcker inte, men här kommer brassarna. Brassemonster. Någon som luktar för illa för att få med och spela gatufotboll. Fick bli europeisk handbollsmonster. Harvar runt i spanska ligan, va? Fruktansvärt. Då tänker man, då står man, när det är 14 monster som inte ens vet vad de heter och går runt och slår i luften, då kommer man känna att det här blev ingen sån gyllene generation. Det blev inte alls här Per Carlén, Lubomir Vranjes. Hajas! Vad är hajas? Tack så hemskt mycket.
Come on. Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.